Hej.
Halloj.
God morgon, god middag, god eftermiddag, god kväll.
God kväll. Hur mår vi? Men du kan ju inte börja dricka mitt i.
Jag var jättetörstig. Ja. Kände jag.
Ja. Men då tar man ju det innan man börjar prata.
Jag vet, men jag kom på att jag var törstig i alldeles för sent. Jag mår bra. Tror jag.
Tror jag.
Jag har ju lite ont i min rygg, men annars.
Just det. Du har börjat ditt nya jobb.
Jag har börjat mitt nya jobb.
För det som inte vet så blev ju vi varslade från vårat tidigare jobb.
Ja.
Det går bättre för vissa än för andra.
Ja, så jag har fått ett nytt jobb för att jag är så himla duktig. Mm. Nej, jag ska. Nej, men jag började i måndags på mitt nya jobb. Lite likt det vi gjorde innan, men med tyngre varor.
Mm.
Och grejen är att jag har ju inte skött min träning som jag ska göra på grund av åkommor jag har i min rygg.
Så ja, men det är också därför du borde träna.
Ja, jag ska ju träna. Det är det jag menar. Alltså, jag har inte skött den och gjort övningar som jag borde göra.
Du hatar när man säger ska och inte ska.
Din mamma.
Ja.
Så jag har inte skött de övningarna jag borde göra för min rygg. Mm. På grund av att jag har varit ledig en månad och bara varit lat.
För du har ju skolios.
Jag har det, ifall vi inte har nämnt det innan.
Mm.
Typ 100 gånger. Så att jag har ju inte gjort de här övningarna som man måste göra egentligen. För att hålla igång ryggen och liksom. Ja. Så att när jag bara har legat still i en månad och bara varit en lat.
Ja.
Så kom jag liksom från att ha legat still och varit lat och inte gjort mycket, många knot, till att gå flera tusen steg om dagen och lyfta ganska tungt. Så min rygg bara, kablam, det här var vi inte vana.
Ja, men du får vara försiktig med tanke på att du faktiskt har en fraktur.
men det är inte så farligt. Jag har bara lite ont, men det har jag alltid.
Men det känns bra i alla fall.
Det känns väldigt bra, så det ska nog bli bra det här. Hur går det för dig?
Det är jul snart.
Du vill inte svara på den frågan.
Nej, vilken är din favoritjullåt?
Jullåt? Fairytale of New York, tror jag.
Ja, faktiskt. Ja. Jag tänkte inte på den.
Vad tänkte du på då?
Alltså, jag gillar ju den här, den är ju tragisk, men jag gillar den ändå, den här Do They Know It's Christmas.
Ja, den är ju fin.
Men för jag gillar ju de här, såna här låtar när det är så här band A, alltså när flera artister som We Are The World.
Ja,
alltså jag gillar ju liksom det här sammanhanget.
Du är lite bögig.
Och sen har jag faktiskt, på tal om vad bögig. Jag tror faktiskt att Santa Tell Me med Ariana Grande är min favorit just nu. Den är skitbra.
Ja, men den är bra, hon är bra. Hon är på tapeten nu, va?
Ja. Och en annan sak. Jag har ju nu, några år för sent, kollat på Red, White and Royal Blue. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den än.
Nej, det borde du göra.
Var den bra eller?
Ja, alltså så bra. Men jag vet inte om jag är partisk bara för att jag är gay. Men den handlar ju då om den amerikanska presidenten, eller ja, den fiktiva amerikanska presidentens son.
Och den kungliga kronprinsen, va?
Jag tror inte han är kronprins. Jag tror bara han är
barn till
hans bror är kronprins. De blir förälskade. Så att presidentens son, amerikanska presidentens son och en brittisk prins blir förälskade. Och den är, jag ska ju inte avslöja någonting för det som inte har sett den, men jag liksom förstår inte att jag inte har.
För den har ju funnits ute ganska länge.
Alltså den har liksom allting, den är liksom både så här bra och kärleksfull och sexig och liksom, alltså väldigt, väldigt bra, speciellt om du är en gay man. Så att jag blev ju så här nu då, när jag satt där i min kokong, att jag, nu vill jag, det var länge sedan liksom, för jag har ju hållit mig så mycket till serier och sånt där, så bara, men det var länge sedan jag kollade liksom filmer med riktigt gay tema.
Ja, en ordentlig film.
Liksom. Ja, en ordentlig film med liksom gays.
Ja.
Liksom, inte bara Brokeback Mountain. Den har man ju sett 40 gånger. Men så att jag liksom gick ju in i en sökan efter svar. Sökan efter sådana här filmer.
Ja, HBTQ-filmer liksom.
Ja, men jag hittar fan inga.
Nej.
Och då det är så här, jag vill ha det typiska. Jag vet att man säger, nej men kan det inte bara vara en film där någon är gay och så behöver det inte vara en grej av det. Men det är det jag vill nu. Jag letar efter filmer där det är en grej av att de kommer ut och de
typ Love, Simon.
Ja, precis. Men den har man också sett. Och det finns ju inte många.
Nej.
Så hittade jag en julfilm som är tydligen bland den första Hallmark, jag tror det var Hallmark-filmen, som hade ett gaypar. Och den hette The Christmas Setup, tror jag.
Är det den med han från Mean Girls?
Nej.
Nej.
Det här är med hon Fran Dexter.
Ja,
hon spelar mamma i den i alla fall. Den var så dålig.
Nej.
Nej men alltså den var så alltså grejen är, jag vill ju ha en film där det är liksom stora svängar. Det ska ju börja bra och sen så ska det vara liksom en vändpunkt och sen ska det liksom
det ska vara dramaturgiskt.
Ja, men det var så jävla hur fan ska jag, alltså melodramatiskt eller du vet Nej, men eller inte, är melodramatiskt inte, eller det är
ja, men
när det är så
ja,
lite
men det är inte jättekul.
Nej. Och det var så jävla töntigt.
Antiklimax lite.
Ja. Så att den rekommenderar jag inte. Och jag känner mig liksom typ så här, vart är alla bra gayfilmer? Jag vet ju att det finns, men jag alltså jag vill ju ha det här känslan av kärlek.
Ja, men gud vad barnsligt. Men alltså, ja, men jag förstår vad du menar. Här,
vad heter det? Tänkte, ja men Call Me By Your Name. Kolla om den liksom får lite känsla, men det känns ju inte heller liksom så här bra nu eftersom Armie Hammer
gjort sig en, har ju gjort sig en
liten han har ju liksom helt plötsligt fått för sig att äta buksportköttlar och hälsenor så att,
nej.
Då är liksom blir inte det någon sexig grej att kolla på den heller.
Nej, för då tänker man ju bara på att han helt plötsligt är en kannibal,
ja,
liksom
nya
Hannibal Lecter. Nej, men det är faktiskt sant, man vill ha lite, jag vill ju ha liksom det här typiska cheesy när det kommer till gayfilmer.
Ja men alltså, och, precis. Och den här julfilmen då, det var ju cheesy, men det var för lätt. Förstår du vad jag menar?
Det var ingen drama direkt, alltså ordentlig
nej,
drama.
Det nej, det var det inte, utan det var bara lite sådär, men du vet alltid så här, kommer hem till sin lilla stad och så träffar dem. Alltså, det är samma sak
samma
i alla jävla julfilmer, oavsett om det är straight eller gay. Men den var värd att titta på just för att det var första, nu har det kommit flera, men just den var den första då för den kanalen som var en gay.
För jag såg en film förra året som var ny då på Hallmark, för de spottar ju ut julfilmer likt jag vet inte. Men det är ju verkligen deras liksom, det som heter, som vi pratar om med såpor, att det är som en fabrik. Hallmark är ju typ det fast med cheesy filmer, speciellt julfilmer.
Och jag uppskattar det för att det ska ju också finnas.
Ja, och det finns en viss charm i det också. Men då kom det ut en film förra året som var en julfilm om ett lesbiskt par, alltså två tjejer som blev kära, och den tyckte jag faktiskt var väldigt bra.
Ja, men jag vill den var inte väldigt se lesbiskt.
Nej, det vet jag. Jag är inte så intresserad av bögar heller, så
nej.
Jag sån. Men den tyckte jag var bra för er som är intresserade. Den heter Friends and Family Christmas. Och då handlar det om att de är ute och grejer för sina vänner och sånt där och sin familj. Men det handlar om att de fake-dejtar varandra för att göra deras föräldrar nöjda att de har någon, för att deras föräldrar är oroliga för att de är ensamma typ. Så de börjar med att fake-dejta varandra och sen så blir de kära på riktigt.
Fanns det inte en serie som heter det med två lesbiska, Faking It? Där det var
ja, men de båda var inte lesbiska utan de fejkade att de var kära varandra. Den ena var lesbisk men inte
Ja, just det.
Ja. Men den rekommenderar jag för jag är som intresserad av lesbiska.
Lesbianer.
Ja, exakt.
Nej, men grejen med det här, den Red, White and Royal Blue, det är så här, de hatar varandra från början.
Ja, det är
och
så här, egentligen så är det
ja, och egentligen så är det så här sexuell stämning hela tiden fast att de hatar varandra. Alltså det är det, och den är också cheesy på sitt sätt, men det är ändå, det händer mer. Sen så när jag kom till den här julfilmen, jag bara, man kan bara få se någon action.
Men det är också så, vissa så här gayfilmer är ju så här, det hade inte varit bra om det inte var gay.
Ja, exakt.
Alltså jag tänker typ som serie, typ The L Word. Den är jättedålig serie, men
det.
Bara för att det bara är lesbiska så ser man ju på det. Men hade det varit straight så hade du ingen sett den.
Nej. Det var det. Men tipsa gärna om bra gayfilmer om jag inte har sett dem. Alltså jag vill ju snacka om en sak som jag, det har inte med gays att göra.
Nej.
Jag bara kom liksom tänka på det nu när man pratar om nya arbeten och nya jobb och sådär.
Nytt liv.
Ja. Jag hade ingen aning om vem den här var. Men Matilda Järf. Vet du vem det är?
Nej.
Det är tydligen en jättekänd influencer.
Jaha.
Hon...
Jag har ju ingen koll på influencers.
Nej,
alltså jag
inte
är,
jag
det
heller.
Är inte någonting som,
det beror
alltså,
på.
Jag är inte superinsatt. Liksom. Jag vet om Bianca Ingrosso och Alice.
Ja, exakt. Namn. Men och det är inte för att man vill säga, jag vet inte vilka de är. Utan
nej, men det är ett... bara inte vet.
Men hon har tydligen så här ett klädmärke då som heter Jerf Avenue som hon har startat med sin kille. Jag tror att hon är född 97, så hon är väl runt, vad är man, 20, 26?
26, 27.
Och det här Jeff Avenue är jättestort och det är liksom en hel arbetsplats nu och hon tjänar ju miljoner och det där. Och anställda, och Aftonbladet har gjort liksom en granskning nu av hon här, Matilda Jerf.
Spännande.
Och anställda på Jerf Avenue berättar om en arbetsmiljö som suger rent ut sagt.
Oj.
Det här är alltså allvarligt. Det handlar om offentliga utskällningar, mobbning och att vissa alltid får fördelar medan andra inte får det. Och folk som har jobbat där tidigare säger liksom rakt ut att det är som en psykisk terror varje dag på kontoret.
Men gud.
Och att de aldrig har varit med om något sånt i hela sitt liv. Matilda Järf är, alltså hon är jättestor inom influencervärlden. Och det gäller både här hemma och i Sverige. Och,
här hemma och i Sverige.
Här hemma och i Sverige. Både här i Sverige och utomlands.
Ja, hon är så pass
på den internationella scenen, om man säger. Ja. Forbes har till och med rankat henne som en av Europas... Vad heter det då?
Forbes.
Forbes. Oh my god, för fan skämmer jag. Alltså jag är verkligen en boomer.
Forbes. Forbes. Det är som mamma bara, I don't like likes.
Forbes. Forbes har till och med rankat henne som en av Europas 30 mest kraftfulla unga entreprenörer.
Oj.
Och hennes klädmärke då, Jerf Avenue, drar in 100 000 kronor. Varför
har man inte hört
kronor.
Ett skit om
hon
den
är från Borås.
Jo.
Hon har liksom, hennes klädmärke har en typisk skandinavisk stil och har liksom, ja men, tagit världen med storm. Hon har verkligen gjort avtryck. Men då, bakom den här blinga ytan så gömmer sig en arbetsmiljö som är allt annat än chill. Det är alltså skräck och psykisk press. Och då har anonyma personer då som jobbar där kommit ut till Aftonbladet och sagt, jag ser det varje dag, folk som blir mobbade.
Men det är så vanligt när det är, nu är det kanske inte det här ett superlitet företag eftersom hon är så stor, men det känns som att det är vanligare bland mindre företag att det är så liksom mycket dålig arbetsmiljö.
Men alltså grejen är, och nu tänker ni att så här, ja men det är alla kollegor i taskiga och chefen och alla. Nej, det är Matilda Järf själv.
Är det sant? Jag var faktiskt seriös. Jag trodde inte att hon ens, jag trodde typ att det skulle vara att hon har blivit helt bestört över
ja,
det här.
Exakt.
Men då är
nej,
alltså som är
ja, the bad guy. Aftonbladet har då plockat ihop berättelser från...
Gud, jag lät som en typ dålig skådis.
Ja,
är det sant?
Är det sant? Gud. Nej, men Aftonbladet har plockat ihop berättelser från 11 personer som har jobbat eller fortfarande jobbar på Jerf Avenue. Alla då vill vara anonyma för att slippa trubbel. Och en av dem säger, jag har aldrig varit så nervös för någon i hela mitt liv. Hon kunde verkligen ge en avhylning framför hela gänget.
Fy!
Så vi snackar alltså om en arbetsplats där Matilda Järfs humör verkligen styr allting. Det handlar om utskällningar och snobbiga kommentarer som är liksom standardgrej. Och flera av de här tjejerna säger så här, folk, citat, folk mår skit, jag har aldrig sett så många som ser så nedbrutna ut. Det blev liksom en grej att fundera på hur många som grät igår. Hur många kommer att snörvla idag? Kommer jag själv att fälla en tår idag?
Nej men fy fan, alltså gud.
På det här företaget har Matilda till exempel en toalett som är helt och hållet hennes. Den får bara användas av henne och några utvalda personer som hon då har valt ut. Och på dörren så står det, sitter en lapp där det står please do not use. Och den hade råkat ramla ner en gång. Så att då fattade ju kanske inte alla att man inte fick använda den. Så folk hade ju använt den. Då fick en stackars anställd ta fram skrubben och se till att toaletten blev ren.
Men sluta.
Efter att då fel personer hade smygit sig in.
Men hur kan man med att vara så om man är en public figure också?
Mm.
Fattar hon inte att hon förstör för sig själv? I
det kommer ju komma ut liksom.
Ja, vilken jävla.
Hon vill inte dela toalett med de andra. För de är inte på hennes nivå. Och då enligt dem då, företaget...
Jag hade gått in och bajsat ner hela toaletten.
Ja, men enligt företaget så är det för att hon är liksom deras ansikte ut och så hon får inte bli sjuk. Så därför måste hon...
Men sluta! Det är inte fucking presidenten. Hon är en influencer från Borås av alla ställen.
Ja.
Chilla.
Många berättar att de gråter, har svårt att sova och känner sig stressade. Och det handlar om panikångestattacker på jobbet. Och
oh my God.
En tjej berättar att första gången hon skällde ut, Matilda skällde ut henne, och så var det framför alla. Och efteråt så satt hon bara och darrade i panikångest, den här tjejen.
Stackarna. Åh gud, vad man bara skulle vilja gå in på ett sånt ställe och börja skälla.
Ja, och det som är då med Jerf Avenue, det är att de ger sken av sig av att de ska vara inkluderande. De har plus size modeller, de har även vad heter det? Modeller med olika funktionsvariationer, alltså modeller med liksom olika etniciteter.
Ja.
Så att det ser väldigt bra ut utåt sett att de, ja men alltså de inkluderar alla. Och det var därför jag ville ta upp det här också i podden, för att folk använder minoriteter för att se bra ut utåt.
Som en publicitet.
Som publicitet.
Stunt, liksom. Exakt. Ja, absolut. Det har man ju märkt att många, typ som företag som slänger upp en prideflagga under juni månad, men som donerar dem till politiska kampanjer som inte alls stödjer. Alltså det är ju typ sådana grejer, det är också exakt. Väldigt vanligt.
Och flera som Aftonbladet har pratat med tycker inte att det här känns äkta, det här deras kampanjer då med olika typer av människor.
Nej, man är ju inte så inkluderande om man står och skäller ut folk och inte låter folk använda toaletter.
En källa berättar att vissa anställda som är plus size eller har en annan etnicitet ofta dyker upp i företagets sociala medier för att det ser liksom bra ut utåt sett. Men att det här är inte på riktigt. Och en tjej berättar om en photoshoot med en modell i större storlek. För när bilderna kom tillbaka så hade Matilda tittat på de här bilderna och sagt att de måste göras om för att modellen ser så jävla fet ut i kläderna så de kan inte visa dem. Och ändå så ska hon se inkluderad ut utåt sett. Och i ett mejl till Aftonbladet så svarar företaget på kritiken och menar, och de säger liksom att de är medvetna om att det finns vissa problem med arbetsmiljön och men att de har vidtagit åtgärder. Och jag läser direkt ur artikeln från Aftonbladet nu. Då har de alltså skrivit så här: vi ser mycket allvarligt på de brister i arbetsmiljön som framkommit i citaten. Vi är medvetna om att det finns områden som behöver utvecklas, inklusive vårt ledarskap, skriver Pernilla Boney, COO på Jerf Avenue. Matilda Jerf, som själv är högst ansvarig för företaget, skriver i Aftonbladet: om någon medarbetare har känt sig illa behandlad eller mått dåligt i sin roll på grund av mina handlingar, är det något jag verkligen är ledsen över och ber om ursäkt för.
Men jag hatar, får jag bara säga så, när man ber om ursäkt för någonting och säger om du har känt så här, så ber jag om ursäkt. Jag hatar det, istället för att säga jag ber om ursäkt för mitt beteende, punkt.
Hon skriver att hon kommer jobba aktivt med sitt ledarskap och bland annat har fått och bland annat ta fortsatt stöd av en coach. Jag vet inte om jag vill inte vara en sån person som, eller jag vill inte vara en sån mansgris som snackar ner en yngre tjej, men jag måste ändå säga det, jag vet inte om en coach är rätta vägen. Jag tänker att en psykolog kanske är viktigare.
Ja, och ordentlig utbildning, för hon kan inte sköta ett företag om hon inte vet hur hon behandlar människor.
Nej, men alltså folk har fått alltså stresssyndrom och alltså hela Aftonbladet har liksom exploderat nu. Och just det här med att hon då ska inkludera minoriteter i sina kampanjer för att sen bakom stängda dörrar, så är det inte så.
Alltså fy fan. Det finns ingenting jag hatar mer än folk som, alltså hybris på oss människor.
Alltså vissa människor klarar ju inte av att få ledarroller.
Nej, för då blir de alltså som att det är liksom som att de är alltså ledare betyder inte att du är bättre än någon annan. Du ska, och du är samma så här om du är chef eller ledare på något vis, så är det ju många som tänker bara, ah, men då ska jag veta allt och då ska jag vara bäst och då ska alla respektera mig. Nej, det funkar inte så.
Nej, och alltså jag kan fatta att det såklart är en egoboost när man är så ung som hon, att bli så stor.
Absolut.
Och ha sitt eget klädmärke och liksom hela, alltså det är liksom internationellt. Jag kan fatta att, jag menar, man kan få lite hybris.
Ja.
Jag köper det. Men jag tror också det är viktigt att när man blower up så mycket, att ha nära kontakt med typ en psykolog eller någonting för att hålla sig själv på jorden.
Och det är samma när man försöker, alltså det är ju också många som typ när de blir ledare eller chefer eller egna företagare och det blows up sådär, att de försöker ta respekt, men du kommer aldrig kunna ta respekt för någon. Du måste få respekt och då måste du vara en rimlig människa, annars kommer ingen någonsin respektera dig. Då kommer de bara vara rädda för dig.
För att då tänker man så här, hon har liksom haft folk med funktionsvariationer och liksom allt möjligt, men då tänker man också bara okej, vad tänker du egentligen då?
Ja, men exakt, om man till exempel med den här modellen då står och liksom skriker massa saker om henne för att hon inte såg tillräckligt smal ut på en bild. Men hon är ju inte smal.
Nej.
Och det är helt okej.
Ja, exakt. Och jag vill också säga, för någon som faktiskt helt ärligt har blivit utsatt för psykisk terror av en chef på en arbetsplats, så gör det här mig väldigt upprörd.
Ja.
För att om man pratar om liksom att bli illa behandlad och psykiskt stressad på jobbet, så det kan jag verkligen ställa till det för en.
Ja, alltså det påverkar ju hela ens liv.
Man kan alltså
och det är också så här att du spenderar väldigt mycket tid på ditt arbete.
Ja.
Och det är viktigt att du mår bra. Annars så kan du ju, alltså det kan förstöra hela ens liv och hela ens mentala hälsa.
Ja, ja. Alltså, och det värsta är att trakasserier och kränkningar på jobbet är ganska vanligt idag.
Det är jättevanligt,
tror jag. Men det är just den här tystnaden och maktspelen som gör att det är svårt att få bukt med det.
Ja.
Många som åker ut för sånt här börjar dessutom tro att det är deras fel och att det är de som måste liksom fixa problemet för att det är fel
exakt,
på dem.
Precis. Och så går man på äggskal liksom runt den här personen och så blir det bara ännu mer fel för
exakt.
Att man blir så nervös när den här människan är i närheten. Liksom.
Så arbetsgivarna har ju i uppdrag att se till att arbetsmiljön är schysst.
Ja, och det är också så här, den här människan då, hon Matilda eller vad hon heter, hon hade ju inte varit någonting utan sin arbetare.
Exakt.
För att om alla slutar, vad fan gör hon då? Ska hon lösa allt själv? Nej.
Alltså när jag läste det här, jag känner igen mig så mycket. Jag kommer inte nämna några namn eller någonting överhuvudtaget. Men jag var verkligen i en situation där man är liksom utsatt.
Ja.
Där en ledare eller liksom chef, alltså systematiskt, dels slog ut oss anställda mot varandra.
Exakt.
Snackade skit om oss till den, alltså,
ja, till den andra, så att ni skulle bli ja.
Och vi skulle liksom inte få vara tajta.
Exakt.
Förstår du? För då
skulle kanske ni hade gaddat ihop er mot
exakt.
Den här personen.
Så att personen, alltså chefen då, såg till att, eller försökte se till att det skulle finnas slitningar mellan oss kollegor.
För att använda det i sitt spel liksom.
Alltså den här chefen hade ju övervakningskameror.
Mm.
Som man kan behöva på vissa arbetsplatser. Så att det var inte, alltså det behövdes absolut. Men den här
han
chefen,
missbrukade det.
Precis.
Ja.
Och tittade på vad vi gjorde.
Du ska ju bara kolla på övervakningskameror när du misstänker stöld eller bedrägerier eller något sånt där.
Exakt.
Du ska ju inte sitta och titta på det måndag till fredag 7-16 liksom.
Och vi kunde ju, alltså jag kommer ju ihåg att vi, det här var ju under flera års tid och man kan ju undra varför var du kvar där. Men grejen var också att det här var under en period där världen inte erbjöd så mycket jobb.
Folk var
och
glada att de hade ett jobb liksom.
Ja men exakt, och jag trivdes faktiskt med mina kollegor och själva jobbet. Men när då chefen, när, alltså det var att man varje dag frågade varandra, hur är han idag?
Oh.
Men nu kommer han, hur är han idag? Alltså det var så fruktansvärt dränerande. Att jag tror inte, alltså har man inte varit i situationen själv så är det så svårt att, jag var ju med.
Ja, alltså jag har ju aldrig varit i den situationen så jag kan ju inte riktigt liksom grasp hur djupt det kan gå med sådana lägen, utan jag har ju haft tur i det läget för ändå varit i arbetslivet så pass länge, jag är ändå gammal. Nej, men jag kan nog inte det 100% förstå, men jag kan ju inte tänka mig att det måste vara,
jag var
alltså,
ju med
fruktansvärt.
Om det, alltså skulle, men alltså kollegorna efter han kallade det för mer eller mindre ett verbalt övergrepp när han fick ett utbrott på mig en gång. Och alltså jag har aldrig blivit så utskälld av någon, och liksom personen då står med huvudet pannan
2 centimeter från dig.
Och jag trodde jag skulle få stryk.
Ja.
Det alltså, och det är nu i efterhand. Och det, som sagt, jag vet att folk kommer tänka att varför slutade du inte? Men jag gjorde det.
Ja, då var det ju bara, det var ju droppen verkligen.
Jag fick ju nog efter 3 år. Så
du tog ditt pick och pack.
Ja, jag satte ner foten och
du gick väl på dagen.
Ja, och skällde tillbaka.
Ja.
Och fick till svar, om du nu mår så dåligt här så säg upp dig då.
Ja. Och då gjorde du det.
Säger en chef till mig, säg upp dig då.
Ja,
då,
men jag hade gjort samma.
Så jag la mina nycklar på bordet för aldrig återvända igen.
Ja.
Men det, och sen i efterhand så har jag ju fått höra att han har gått och sagt till andra då att vi kollegor som jobbade där då, vi var ju rädda för honom.
Ja.
Eller vi var ju liksom rädda för att vi var ju så fort han var på bra humör så var det ju, åh gud vad skönt.
Ja, exakt.
Och i efterhand då har jag fått, eftersom vi var liksom rädda för honom, så att när han då kom så höll vi konversationerna ganska kort med honom för att man vill inte
Trigga igång någonting.
Mm. Utan man såhär, hur är det, såhär, var glad. Man försökte verkligen smöra hela tiden. Men man ville heller inte stå och prata för länge, för man var rädd att personen kan vända direkt och börja skälla. Vilket gjorde då att vi höll oss liksom väldigt, vad ska man säga,
neutrala.
Neutrala.
Ja.
Då har han då efterhand där, efter att jag liksom fick nog och mer eller mindre bad hela företaget dra åt helvete, sagt till då nya personer som börjat där och personer som är kvar att vi som var där då mobbade honom.
Alltså,
vi frös ut honom för att han kände att när han kom så blev vi tysta och
Men det kanske fanns en
annan, vi var livrädda människa.
Så oh my god, så han leker offer nu då.
Men alltså verkligen en sån offerperson. Så att han går nu och säger att vi mobbade honom. Eller att han kände sig utfryst och mobbad. Och grejen är, det som gjorde mig mest förbannad var dels för att, alltså det värsta var ju hans beteende. Det var ju hemskt. Men det värsta är nästan chefer under honom som höll honom om ryggen fast att de såg hur han betedde sig.
Ja, men det var ju för att de inte ville riskera sig.
Nej, samtidigt förstår jag, de är också antagligen rädda. Så att jag vill inte heller vara den. Men någonstans måste man också, när man ser en chef jag tycker, nästan man borde slå
ha, exakt, man borde ha lite integritet och säga, vad fan håller du på med?
Och jag blev ju uppringd av liksom den chefen som var under honom samma dag som jag liksom stack och fick liksom ett försvarstal av vederbörande. Och jag har aldrig skällt så på någon i telefon. Någonsin, tror jag.
Nej, men de förtjänar ju det.
Det är därför sånt här gör mig så jävla förbannad när jag läser såna här grejer. För vissa människor ska inte få makt, för de klarar inte av det.
Nej, de blir någon helt... Alltså de
men det är väl också så att det är såna människor som kan få makt. För att de har väl antagligen kommit dit de är för att...
Det är ju mycket manipulation och skit.
Ja, de kan ju gå över lik för att nå sina mål.
Ja, gud ja.
Så att... ta ingen skit.
Nej.
Jag vill bara säga det.
Gud vad sjukt alltså. Usch. Jag var inne på Gay Times, deras Instagram och även deras online-tidning, där vi brukar få mycket av våra källor. Och hittade en intressant sak om en tennisspelare, en kille. Han är en brasiliansk tennisspelare och han kom ut som gay. Och han är den första aktiva professionella, manliga professionella tennisspelaren att komma ut.
Någonsin,
som fortfarande är aktiv. Det finns ju folk som har slutat med sporten och sen kommit ut. Men han är den första aktiva som fortfarande är aktiv i sporten.
Man tänker att tennis är lite bögigt ut och håller lite skatt.
Ja, men precis. Och du har liksom korta shorts. Men han kom ut den 8 december genom Instagram. Han la upp en... lite olika bilder med modellen och skådespelaren Gui Sampaio Ricardo. Ursäkta att jag butchade det namnet. Han själv heter, by the way, João Lucas Rey da Silva. Men han la upp bilder på den här skådespelaren och modellen då för att fira sin födelsedag. Och bildtexten löd: grattis på födelsedagen, lyckligt liv, jag älskar dig så mycket. Och Ricardo då svarade: te amo.
Så det är hans pojken då?
Ja, så han valde att komma ut genom det. Och det har ju varit en hel del kvinnliga tennisspelare på grund av att...
Ja, vi har ju ett helt avsnitt om...
ja, Billie Jean King, Martina Navratilova, Daria Kasatkina.
Just det, Martina! Hennes fru är ju med i The Real Housewives of Miami.
Alltså?
Så att Martina syns ju där ibland.
Du är så gay.
I know.
Och sen Daria Kasatkina.
Martina gjorde ju till och med ett gästspel i Will & Grace. När Karen då berättar om sin liksom bakgrund och hon bara har varit gift med henne.
Just det, hon
bara,
det är hon på dansgolvet. Ja, det är ju hon. Ja. Oh my god. Ja. Sen har vi Nadia Podorska, Greet Minnen och Samsor.
Varför får du de här?
Jag vet inte. Och de har ju kommit ut offentligt under de senaste åren. Och de har alla varit kvinnor. Så da Silva blir ju den första professionella tennisspelaren som fortfarande spelar att komma ut bland män då. Och det tyckte jag var lite trevligt.
Ja, verkligen. Det är alltid, jag gillar när folk kommer ut i mansdominerande...
Ja, när det är sportiga. Ja, liksom, så här, det är liksom inte ballett, utan det är, alltså, även om tennis är lite bögigt så är det ändå tennis. Eller
men på tal om att komma ut. Har vi fått någon klarhet kring Shawn Mendes?
Nej, han har ju typ sagt att han är...
Han
har ju inte sagt att han är gay, men han har sagt att hans sexualitet...
Han's still figuring it out.
Ja, precis.
Och han har någon låt som heter The Mountain, där han sjunger typ "You can say I like girls or boys, whatever fits you."
Ja, exakt. Han har ju typ sagt att han still figuring it out, med typ som lite samma vibe som Harry Styles.
Ja, och
han
jag gillar
också
inte
sånt
det.
Här, men i Shawn Mendes fall, han säger "I'm still figuring it out", då är det en sak, för han kanske är förvirrad.
Ja.
Då tycker jag ändå det är stort att säga det.
Ja,
och vara
faktiskt
ärlig med det.
Ja.
Istället för att hålla det inom sig, för det kan ju vara liksom...
Men Harry Styles, det känns lite queerbaiting-aktigt.
Ja, men nästan. Lite så, ja. Jag köper vad du menar. För det är alltså typ att man bara säger något som låter bra, men man inte liksom, ja. Men man kan ju analysera det hur man vill. Man ska ju inte, ta bort någons liksom sexualitet, absolut inte. Nej. Men man kan också tänka lite vad det finns för motiv till vad man säger.
Ja, alltså alla gör ju precis som de vill. Vi kan ju inte tvinga ut någon, men jag vill bara veta om
Sean Mendes. Ja, men för det har ju varit rykten ända sedan han blev stor, och så blev han ihop med Camila Mendes.
Camila
Mendes. Heter ju för fan Mendes.
Camila Mendes är ju en skådis.
Ja, men vad fan heter hon? Camila
Cabellé, bla. Hon sjunger hur...
De gör Seniorita ihop. Hon är från Fifth Harmony från början.
Ja, hon sjunger Han vattnar hundarna.
De var ju ihop och gjorde den här låten ihop. Och det
Och sen så var det rykte om att han höll på med Sabrina Carpenter.
Ja, men de trodde ju att Camilla och hans förhållande var PR, alltså PR bara för den här låten som de släppte. Men det vet man inte. Det var det absolut inte varit. Nej. Okay, men ja, så vi vet inte var han står eller sitter.
Det var det. Det var lite blandad kompott.
Ja, var snäll mot folk. Bye.